Jag heter Jerker Pettersson. Ibland träffar man på människor som fascinerar och som blir en kontakt över lång tid, även om kontakttillfällena inte är så ofta. Den person jag nu ska samtala med i studion kan kalla sig internetpionjär. Och han har alltid något innovativt och framtidsinriktat på gång. Vi ska höra vad han säger om artificiell intelligens och om hans senaste idé, att skriva ut hus. Möt Tobias von Haslingen här på Tyresradion. Över till studion. Välkommen Tobias von Haslingen till studion.
Tack.
Vad kul att ha det här. Vi har känt varandra i 25 år ungefär, någonting räknar jag
ut. Ja, det blir så.
Var är du uppvuxen?
Jag är uppvuxen i Åkersberga.
I Åkersberga, okej. Okay. Har du bott där länge då? Eller?
Jag bodde där tills jag var 25 år tror jag. Aha. Sen så flyttade jag in till stan.
Sen in till stan. Mm. Har du blivit stan trogen sen då? Eller?
Nej, nu har jag sen ett antal år tillbaka, sen 2003 har jag bott i Danderyd.
Du, vad har du för relation till Tyresö då?
Ja, till Tyresö har jag haft en gammal kollega som har bott här. Och jag har varit här ett antal gånger hemma hos honom. Och sen har jag väl en annan gammal kollega som också har bott i Tyresö. Och sen så brukar jag åka skridskor här av och till på Drevviken eller nere på Kallfjärden eller vad den heter. Nere
ja,
i
det finns både Drevviken och Kallfjärden här. Mm. Och Drevviken är lärt mig ganska populär bland skridskåkare.
Ja, den är helt fantastisk att åka på vissa år. Mm. Nu har jag inte hunnit åka i år, men förra året var jag här flera gånger.
Ja, men isen har lagt sig, så det finns fler tillfällen.
Ja. Ja.
Du har ju, så länge jag har känt dig, så är du väldigt framtidsinriktad.
Ja, det
känns det så? Känns det så?
Ja, jag brukar fundera på om framtiden och har alltid tänkt framåt och så. Så ja, det är korrekt.
Och när jag kommer lära känna dig på 90-talet så var du igång tidigt med internet, alltså någon gång 93. När var det? Vad var det du började med då?
Ja, det började egentligen med att jag åkte till USA och skulle forska på AI och neurala nätverk. Och där borta så helt plötsligt så blommade internet ut i en större skala till fler. Och när jag tittade tillbaka på vad som hände i Sverige så fanns det egentligen ingenting. Första gången jag tittade tillbaka mot Sverige så var det 5 företag tror jag. Eller 5 webbplatser varav de stora universiteten hade alla utom en som var någon medicinsteknisk bolag.
Och det här var i början på 90-talet då?
Ja, det här var 93. Mm. Så när jag kom tillbaka från USA så hade jag tänkt att jag skulle prova att göra en reklambyrå fast på internet.
Jaha.
Så vi startade en reklambyrå som hette Everywhere Media.
Everywhere Media, det tror jag, det kan vara en och annan som lyssnar till det här som kommer ihåg det faktiskt.
Ja, det kan säkert vara så. Mm. Vi gjorde ganska mycket spännande saker i början. Vi var med och gjorde en julkalender bland annat med City Stormarknad. Och sen så gjorde vi till valet då, 96 tror jag det var, så gjorde vi Liberalernas hemsida. Vi gjorde Modos hemsida, alltså pappersbrukets hemsida. Modomsköter hette de väl då.
Jaha, du var tidig med att göra webbsidor alltså. 95 och framåt någonstans där.
Ja, vi började redan 94 faktiskt.
Mm.
Så det var jättespännande. Vi gjorde en sökmotor bland annat. Och vi var med och diskuterade alla möjliga olika saker i början där.
Vad är det som har gjort att du alltid är på då om framtiden? Har du alltid varit där sedan du föddes liksom?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är nog mer att jag funderar kring hur man kan automatisera saker och ting. Att man inte, alltså människan behöver ju egentligen inte göra någonting om man kan plocka bort allting som liksom maskiner kan göra. Alltså diskmaskiner är den första roboten skulle man ju kunna säga att det är. En apparat som hjälper oss i vardagslivet. Mm. Och jag har alltid fascinerats av framtiden på det sättet. Och att man kan göra saker och ting mer automatiserade.
Smartare, enklare, effektivare. Det går att sätta många begrepp på det.
Ja. Mm. Och internet är ju blev ju ett medium där vi kan liksom integrera mellan olika system eller olika tankegångar eller olika maskiner så att vi kan klara av mer.
Och nu har det alltså gått 19 år in på 2000-talet.
Mm.
Och om du skulle jämföra det internet som du hade då i slutet på 90-talet med det vi har idag.
Han slutet på 90-talet. Ja, det, alltså vi har, det som är mest intressant tycker jag, det är att vi har internet med oss överallt, i fickan. Vi har ju egentligen en järnförlängare med oss i fickan. Vi använder den mer och mer, mobiltelefonen, till att söka information och få information just in time. Och om man tänker sig begreppet inom logistikvärlden så handlar det ju om att vi söker information när vi behöver den. Och det är inte vårt samhälle riktigt vant vid, utan vi är födda med att, eller inlärda i en utantill kunskap som skolorna håller på att förändra. Men, så jag tror att vi är på väg in i en era där vi konstant måste lära oss nya saker.
Det livslånga lärandet talas om.
Mm. Ja, absolut. Så kommer det vara.
Så kommer det vara.
Ja.
Om vi ska bara dra internetspåret då från 99 till 19 och så tar vi internet om 5 år. Kan du se något?
Det är en intressant fråga. Hur ser internet ut om 5 år? Om jag får som jag skulle vilja ha det, så skulle jag vilja ha en digital assistent som hjälper mig med all administration som jag behöver ha för mitt liv. Där den i princip hjälper till och förutser vad jag behöver och vad jag vill ha. Och att jag har gått ifrån en tangentbordshantering över till en mer röststyrd del där jag pratar mycket mer. Eller kanske till och med tänker vad jag vill ha och får svar direkt. Och att nu kommer man inte kommit riktigt så långt så att man har inopererade variables, men jag tror att mer bärbara enheter som är klarar sig helt själv. Jag tror att Internet of Things kommer bidra med massor med intressanta saker som vi inte ens egentligen kan tänka oss.
Du var tidigt inne på, sa det när du var i USA början 90-talet då, att det var artificiell intelligens och neurala nätverk.
Mm.
Och det innebär att du tänkte redan då på AI som vi idag kanske normalt sett kallar artificiell intelligens. Nu är det ett stort ämne, men om du skulle se, har du något, hur äter sig AI in i våra dagliga liv idag?
Ja, alltså jag tror att det som är viktigast att förstå det är att vi påverkas varje dag av AI. Vi kan inte se det, men så fort AI blir någonting som går att använda så byter det begrepp. Och det är ett av de största problemen som AI har. Om man tittar på OCR-motorn till exempel, så är det en AI-mjukvara i botten där man lär och tränar in OCR-motorn till att känna igen olika tecken.
OCR-motorn, det är den som avläser bokstäver på inbetalningskort, var det väl på plusgirots tid, men i andra sammanhang också, det är det du menar.
Ja, och om man tittar på då den största, tror jag, samhällsförändringen som har skett i Sverige, skedde redan på 90-talet när post- och bankgirot tog bort massor med personal, flera tusen, när man gick från att stansa det manuellt till att läsa det digitalt via en OCR-motor eller ICR-motor. Handskriftstolkning. Mm. Och den var då tränad. Så det var en AI-programvara men den kallas inte för AI-programvara, utan det är en ICR eller OCR-motor.
Mm, men det var ett tidigt exempel.
Ja, och e-postfilter till exempel, eller om man tittar på vad vi får och ser när vi googlar. Google är ju ett självlärande system där man har algoritmer för att presentera sökresultat utifrån vad de tror att vi vill se. Och reklam naturligtvis. Men, så att det...
Ja, det är klart det utnyttjas i de sammanhangen. Va?
Mm. Mm.
Och AI då, om vi tittar lite framåt.
Mm.
5 år AI. Vad kan AI ge oss om 5 år? Bara gissningsvis. Sådär.
Gissningsvis så... Ja, det är lite svårare. Jag tror att vi kommer se mer och mer system. Alltså vi går ju från en situation där AI-systemen har specifika inriktningar där de är tränade på att klara vissa små saker till att bli lite mer generella. Om man tittar så långt bort som till 2030 så tror man att då ska det finnas mänsklig nivå på AI. Så, och det är väl om ungefär 11 år. Så om vi tar en fjärdedel framåt då, på något sätt, så tror jag väl att, ja, att vi kommer att se system som kan göra mer saker själv.
Ändå, du sa om vi tittar 11 år framåt. Mm. Det kan ju kännas som långt, men om vi då säger att ja, det var ju 2008, ju 11 år bakåt. Mm. Det känns ju inte så långt. Då kanske inte 11 år framåt är så långt heller. Du säger att då är det, vad sa du, mänskligt system, sa du?
Ja, mänsklig nivå. På
ett mänsklig själv. Nivå. Ja. Mm. Och vad menar du med mänsklig nivå?
Ja, att människans funktioner finns, som tänkande finns representerat i en mjukvara.
Så det är en människa eller en person fast det inte är det.
Ja, så, och det här kan man ju, det blir mer en filosofisk fråga vad det är då för någonting. Men man ska då ha kommit förbi de enklare liksom, delarna där vi gör mönsterigenkänning och sådana saker och upp till att kunna resonera mer som en människa gör med tankar och beskrivande ord och så. Och kunna liksom dela med sig av åsikter och tankar och beslut.
Och kanske kan vara en rådgivare i vissa lägen. Alltså maskinen eller den artificiella hjärnan kan vara en rådgivare helt enkelt. Jag kan ställa frågor och få svar.
Ja, jo, alltså
en läkare? Ja. Det låter konstigt, va? Men
nej, men allmänläkare, det finns ju redan idag mjukvara som är bättre än allmänläkaren. Om man tittar, det finns ett brittiskt företag som testar en mjukvara i Afrika som har en diagnosrate på 80% kontra vad en vanlig allmänläkare har. Och allmänläkarna ligger kanske på 50% eller något sånt om de är normala. Mm. Så att det finns redan idag AI-system som är bättre på att ge diagnoser än en allmänläkare.
Vill jag få se? Mm. Du har också ett intresse. Jag säger att du har intresse för hus eller arkitektur. Stämmer det, va?
Ja, det var väl så genom min mamma egentligen som vi träffades då hon var slottsarkitekt på Statens fastighetsverk.
Ja, det var så det var. Ja. Så du har med dig det hemifrån.
Ja, precis. Jag har varit tvungen att gå på många slott och kyrkor för att som barn och för att min mamma var intresserad och min pappa var också någon form av arkitekt eller byggnadskonstruktör.
Ja, så det där är något du har i blodet då, kan vi säga, va?
Ja. Mm.
Och nu är det så, nu har du hittat på naturligtvis något framtida här.
Ja, nu har jag bestämt mig för att vi ska försöka skriva ut hus, och det finns ju, den teknologin finns ju någonstans på lite olika platser i världen. Men jag tycker att vi i Sverige behöver också vara med i den teknologispåret och försöka skriva ut hus.
Och skriva ut hus, det låter ju kanske lite konstigt, va? Men du tänker då en jättelik tredimensionell skrivare som alltså skriver ut ett hus med väggar och innerväggar och allting.
Ja, det är en stor 3D-skrivare som det är tänkt att skriva ut betong helt enkelt.
Så istället för bläck som är en bläckstråleskrivare så är det en jättelik skrivare med betong.
Mm. Och så skriver den ut då skikt av betong tills man har kommit upp och gjort ett helt hus med ytterväggar.
Ja, och det här låter ju fantastiskt.
Ja, det blir ju ett helt annat sätt att bygga.
Vad är det som, vi börjar så här, var i världen förutom Sverige nu och du då? Är utvecklingen som starkast på just den här fronten?
Ja, det finns ju, det är naturligtvis Kina. Där har man hållit på i 10 år. Och i USA finns det också en strömning åt det här hållet. Och där har man väl hållit på nästan lika länge. Och det finns, i Danmark har man redan skrivit ut ett hus.
Aha.
I Frankrike, i Nantes, finns det något hus som är utskrivet där folk bor i. Och det finns i Ryssland, finns det också ett hus som är färdigutskrivet. Så det finns på lite olika håll i världen. Och väldigt många av det är forskningsprojekt eller samfinansierade projekt mellan universitet och något företag som vill driva någonting.
Är materialet i de här, är det alltid betong?
Ja, hittills är det som jag har sett betong.
Ja, fast det måste, jag bara gissar att det finns en massa olika varianter av betong.
Ja, betongen är väl fundamental i det här, och det finns lite olika former av betong. Och där forskas det fram nya betongtyper för att den ska vara lite som lera. Den får inte flyta ut, men den får inte vara för lite flyt i den så att den inte fäster med underliggande lager av betong.
Så det är en jättelik balansgång det här då?
Ja.
Att få till det. Okej, finns det leverantörer i Sverige av betong då för att printa med eller skriva med?
Nej, inte än. Men de som vi har hunnit prata med hittills är jätteintresserade att hjälpa till att ta fram en betong som ska kunna fungera.
Jag försöker visualisera det här. En jätterik skrivare som skriver ut ett hus. Hur stora hus?
Ja, i första läget så tänkte vi göra en demo-variant och försöka prova att skriva ut attefallshus. Så målet är att skriva ut 5 attefallshus till sommaren.
Aha, okej. Okay. Hur stort är ett attefallhus nu?
Ja, det är väl 25 kvadratmeter och 4 meter högt. Så att där i den dimensionen ungefär.
Tänker du det då att de här husen, skrivs de ut liksom på någon slags fabrik? Eller kör man ut skrivaren till platsen och skriver ut dem? Eller hur?
Ja, alltså vårt mål är att bygga en industriprocess där man kör ut skrivaren, monterar den på plats och skriver ut huset på plats som det.
Jaha, okej. Istället för att det då kommer en lastbil med massa byggelement och så människor som håller på och snickrar och fixar och donar, så landar en skrivare då, ja. Kort och gott. Och vad händer sen då?
Jo, nu har vi valt att begränsa oss lite grann i början här för att kunna komma igång. Och då tänker vi oss att man gör en traditionell platta på mark och sen så kommer vi dit och skriver ut väggarna. Och sen så lägger man på ett tak som i traditionell mening. Så att vi skriver ut väggar.
I ett första steg då?
Ja. Och det kommer ju säkert vara lite problem om man skulle skriva ut tak framöver. För i Sverige har vi ju en period då vattnet fryser. Och betong och vatten som fryser brukar vara lite problematiskt. Så där behöver man säkert forska fram någonting nytt då.
Ja, just det, för att kunna hantera temperaturen i Sverige då, ja. I själva produktionsprocessen.
Ja, eller sen också, för att betong spricker ju om den har för mycket vatten i sig. Det kan man ju se på lite olika ställen. Att man kan se att frostsprängningar kallas det väl för, när man har fått betongen att spränga sönder utav att det har kommit in fukt och vatten.
Du sa att det handlar om att skriva ut väggar i ett första skede, men fortsättningen då är att skriva ut ännu mer så att säga? Eller?
Ja, målet är att när vi nu den här teknologin växer fram så kommer vi också ha runda väggar eller inte så fyrkantigt som vi bygger idag. För idag bygger vi fyrkantigt för att det blir lättare och enklare. Och runda element eller runda former är svårare att bygga. Det är svårare att använda ett vattenpass på en rund form för att se om det är rakt en fyrkantig form.
Ja, just det. Vad skulle fördelen vara med ett runt element då?
Ja, att dels är det en gestaltningsfråga. Vi får helt andra former och helt andra uttryck. Och dels är det väl så att i naturen så är det ingenting som är fyrkantigt. Så vi människor tror jag passar bättre känslomässigt i rum som inte är fyrkantiga. Även om det fungerar för vår strukturella del när vi sorterar och sätter i pärmar och så är det lättare att ha dem i fyrkantiga bokhyllor kanske.
Det skulle kunna vinna harmoni alltså.
Ja.
Ja, häftig tanke. Jag tänker också så här, hållfastheten kanske, är inte den rätt bra i runda element då?
Jo, om man tittar på traditionellt romerskt byggande eller valv och sånt så får man ju kraften på ett helt annat sätt. I dagens byggande så får vi liksom en kraftkomposant i hörnen som är ganska stor. Och det gör ju att vi kan få problem. Det är därför det ofta spricker i ändarna på, eller i hörnen på dörrar eller fönster.
Du sa till sommar skulle du skriva ut hur många hus?
5 stycken.
Fem attefallshus?
Fem attefallshus är planen.
Vad är nästa steg då?
Ja, nästa steg är att bygga en ännu större som vi kan skriva ut villor med. Och målet är väl att kunna skriva ut mer och mer och större. Så vi har väl en plan på att vi ska kunna skriva ut radhus så småningom.
Kom och köp ditt nyutskrivna radhus alltså.
Ja.
Vilken annons vet du? Om vi bara skulle titta på vad är det som är stora utmaningar i den här utvecklingen då?
Ja, den största utmaningen är att försöka få ihop hela processen så att det blir en industriprocess. Så att det inte är enstaka saker och ting som tjorvar på vägen. Vi ska gå från att man kan ha ett material som är antingen färdigblandat eller om det kommer som en mix och vi blandar med vatten. Och sen att den då ska kunna skrivas ut hela vägen utan att det blir stopp i ledningar och sådana saker fram till skrivaren. Då. Så det, och sen att det blir väggar som har en rätt kvalitet på ytan. För idag är det ju kanske lite coolt att ha randiga väggar men framöver så kommer man ju gärna vilja ha raka väggar, fina väggar så som vi har. Vårt mål är att försöka bygga en skrivare som kan klara av att skriva ut färdiga väggar. Så att det är bara att måla egentligen.
Mm.
En annan av de stora utmaningarna det är ju processen att gå från arkitektritning och ner till att skriva ut. Hur ser den processen ut och hur förändrar det här arbetssätten för arkitekter, konstruktörer, elinstallationsfirmer etc. Det är också en väldigt intressant frågeställning och hur ser en elinstallation ut i moderna hus när man kan göra på ett annorlunda sätt?
Ja, det måste du ha med i tänket förstås för själva konstruktionen, men du kan inte skriva ut kablar va?
Nej, men vi har funderat ganska mycket på hur man skulle göra det här. Och det vi kommer fram till hela tiden när det gäller vatten, avlopp och elinstallationer bland annat är att man måste förbereda för dem genom att göra kanaler i väggarna så att man kan dra ner kabel där. Och det betyder att om man har betong runt om så blir det ju inte brandfarligt på det sättet utan man kan då kanske titta på andra lösningar när det gäller brand eller vattendelar.
Alltså det låter konkret som att de här klassiska PVC-rören som man drar kablar i inte blir aktuella.
Jag tror att det blir, i början kommer vi gå med färdigdragen kabel i sån här som kommer i stora ringar så att man kan dra. För det är ju också så att ett hus lever ju och då behöver man kanske dra nya kablar eller det kanske får ett brott någonstans och då behöver man dra el där. Så att, det kommer nog finnas en PVC-del kvar men doserna kanske inte behöver finnas eftersom det finns betong redan där och man kan sätta kontakter och sånt direkt i betongen.
Och det här kanske också är någonting som jag tänker lite högt att när den här utvecklingen av att printa hus eller skriva ut hus träffar på utvecklingen på de elektriska systemen i hus som ju allt mer har vi liksom LED-lampor, de behöver inte så hög spänning va?
Mm, precis.
Och vi har ju en rad apparater så att säga som har helt andra krav än från 1950-talet eller när nu de här vanliga tvåhåliga väggen skapades va?
Mm.
Så då kanske det finns ett område så att säga att landa i va?
Ja, och det är det som blir intressant här med när man kan börja skriva ut hus så kan man ju titta på huset mer i detalj och planera för de här nya teknologierna. Så att man skulle i princip kunna uppgradera teknologi vart efter den kommer. När ny teknologi kommer som passar för den här typen av byggande så kan man ta med den ganska fort i modellerna.
Och då skulle ju då det hela blir ganska effektivt.
Ja, det är vad vi hoppas i alla fall.
Och då är vi ju, som av en händelse, så landar vi nästan i det du började med. Vad var det egentligen som gör att du vill titta på framtiden? Jo, du vill automatisera och göra effektivare.
Ja.
Det är så.
Ja, och jag ser ju processen framåt att automatiseringen blir större och större. Och att vi människor kan dra nytta av den på väldigt många områden.
Du, det här är ju rykande hett och superintressant, Tobias. Jag tror vi får anledning att återkomma. När de här husen står på marken någonstans och är utprintade, så att säga. Utprintade ur skrivaren. Va? Så ska vi återkomma och se hur det ter sig, så att säga.
Ja, det blir jättespännande att få se om vi verkligen når målet. Det är inte alls säkert att vi klarar det till i år, men man måste ha ett bra mål.
Ett bra mål är viktigt, va? Och ett ur tre så är du där. Va? Tusen tack, Tobias von Haslingen, för att du kom.
Tack.
Du säger så?
Ja.
Bra.